Ja. Har ni hittat Apostlagärningarna 19? Allesammans. Mortesa, har du hittat? Bra. Ja. Jag kan förstå att kristendomen har dåligt rykte bland många människor i Sverige och runt omkring i Europa och i världen också. Jag menar, det var någonting som kallades för korstågen som höll på i flera hundra år. Där man alltså i Jesu namn gick ner och krigade och var nere i Jerusalem och dödade muslimer och andra. Korstågen i Jesu namn. 30-åriga kriget, har ni hört talas om det? Ja. I skolan så har man lärt sig om 30-åriga kriget. Vad var det? Jo, det var alltså katolska stater som hade liksom katolsk herravälde mot de protestantiska kyrkorna. Och så krigade man med varandra i Jesu namn. Och, jag menar, det är ju så långt ifrån. Du kan ju inte tänka dig att Jesus gick med där i de där krigen, i de där striderna. Och hur ska man veta vad är riktig kristendom egentligen? Jag mötte en man en gång som sa, när vi började prata, så sa han så här: ska jag vara riktigt, riktigt ärlig mot dig? De elakaste människorna jag känner, de är kristna. Alltså, förstår ni det? Hur ska man hitta det som är liksom hur det ska vara? Och då är det så här, alltså i Matteus, Markus och Lukas och Johannes, de fyra första evangelierna, där är det alltså fyra olika personer som berättar om Jesus när han levde här nere, vad han gjorde, att han dog, att han uppstod och att han for till himlen. Men sen kommer apostlagärningarna, och det är därför ska vi alltså idag läsa i apostlagärningarna 19. Och har du en bibel så kan du ju följa med där. Och det hade ju varit bra om det hade funnits på den där skärmen där också. Men det är det inte, så är det. Det här hände, det berättas om när Paulus kom till Efesus. Och Efesus, det var inte en liten håla. Alltså på den tiden så bodde det 250 000 människor i Efesus. Det var en mycket liksom viktig hamnstad, en viktig stad i Romarriket. Den var alltså 1000 år gammal. Så att liksom, det var ju en kulturstad, en viktig kulturstad. Och det var ett ekonomiskt centrum. Och i Efesus så fanns det ett tempel, Artemis-templet, som räknades som ett av världens sju underverk. Så det är klart att det var en väldigt viktig stad. Då ska vi börja läsa ifrån Apostlagärningarna 19 kapitlet och från första versen. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige ande när det kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Eller ordagrant så står det egentligen: där vi inte ens hört att den helige ande finns. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade med Johannes dop. Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folk att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. Och det jag tycker är så intressant, alltså här möter Paulus då 12 män som räknade sig som lärjungar. De trodde på Gud, de hade alltså blivit döpta utav Johannes. Och Johannes predikade att de skulle omvända sig från sina onda gärningar. Och då, de som gjorde det så döpte han dem. Och så Paulus, han säger så här, nej, nu är ni fel ute. Så här är det inte. Nej, men han kände, det är någonting som inte stämmer med de här männen i deras tro. Och då vill han liksom hitta vägen för att hjälpa dem. Och så säger han, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Och så säger han, nej, vi vet inte att den heliga ande finns. Ah, då förstod Paulus vad det var frågan. De hade inte fattat det här med Jesus. Och så berättade han alltså för dem här då att Jesus, han är Guds son. För Johannes sa, det är han som kommer efter mig som ni ska tro på. Och Jesus, han är Guds son. Eller som det står i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. På detta var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen. För att de skulle bli frälst. Wow, de förstod. Gud älskar mig. Jesus älskar mig. När Jesus dog på korset, han botade sjuka, han uppväckte döda, han kastade ut onda andar. Men det viktigaste var, han sa, jag ger mitt liv. Han offrade sig själv och Gud offrade sin egen son till att spika upp honom på korset. Det var alltså det mest fruktansvärda avrättningssättet, för att det tog så lång tid. Så att det var meningen att de skulle lida så länge som möjligt. Och det gjorde Jesus. Varför gjorde han det? Jo, för att han tog det straffet som du och jag och alla människor och de här 12 männen också. Vi syndar allesammans. Så tog Jesus straffet för våra synder. Och när du tror på Jesus, berättade Paulus för de här männen. När du personligen tror på Jesus, inte liksom alla på en gång, utan var och en, när du tror på Jesus, att han dog för dig, att du tar emot det, att Gud uppväckte honom på tredje dagen. Och när han for till himlen så sa han, ska vänta här i Jerusalem till den heliga ande kommer över. Att ni blir döpt av den heliga ande. Och när de hörde detta, wow, då döptes de i Jesu namn. Och när de hade blivit döpta där så la Paulus händerna på dem och så kom den heliga ande över dem. Och de började tala i tungor som det står här och profeterade. Vad är tala i tungor? Jo, alltså när man blir döpt i den heliga ande då får man ett nytt språk som man inte förstår själv. Det är lite underligt kan man tycka. Men till exempel så kan det vara att i ett möte så plötsligt så ställer någon sig upp och så talar ett språk som inte han förstår. Och ingen annan förstår heller. Och sen så ställer sig någon annan upp och talar om vad det betyder. Eller jag vet vad några norska missionärer som jobbade någonstans borta i Asien. Och de tyckte att de inte hade någon framgång i sitt arbete. Så att liksom de, nej, ska vi åka hem till Norge? Vi ger upp nu. De börjar prata med varandra. Och så var det en där som hade kommit till tro på Jesus. Och så en dag när de, så sa han, och så på klingande perfekt norska så sa han att ni ska inte åka hem till Norge, för jag, Jesus, har kallat er till att arbeta här. Och jag ska välsigna er och den helige andes kraft ska komma över på ett nytt sätt. Amen. Så han på klingande norska. Och då frågar de, när ledde du den norska? Han förstod inte vad de sa. When did you learn Norwegian? I don't know Norwegian. Jag förstår inte norska. Jag kan inte norska. Det är, han talar i tungor. Och så finns det ett tredje sätt att tala i tungor. Det som jag använder oftast. Det är när jag är hemma ensam. Och så ber jag till Gud. Och jag vet inte riktigt vad jag ska be om. Hur jag ska liksom. Och då kan jag tala på det här nya språket. Och de här 12 männen de fick uppleva detta. Och de sa inte så här, ja, nej, men vi är ju döpta en gång, det räcker väl. Jag vet att just det här bibelverserna betyder mycket för mig. Jag är ju döpt som barn. Och så läser jag i Bibeln att när man kommer till tro, det är då man ska döpa sig. Så jag gick och pratade med någon och sa, men du kan väl inte döpa dig 2 gånger, sa hon då. Men så hittade jag det. Nej, de döptes 2 gånger. För barndopet, för det första så finns inte barndopet i Bibeln, utan det är ett katolskt påhitt egentligen. Som vi har ärvt här i Sverige också. Ja, men, för Bibeln säger att när du tror på Jesus, då ska du låta döpa dig. Och det gjorde de här 12 männen. Ja. I en stad på då 250 000 invånare. Ja. Sedan gick Paulus in, fortsätt vid den 8:e versen. Sedan gick Paulus in i synagogan. Under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro, utan talade illa om den vägen, så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Alltså, Paulus gick in i synagogan och så predikade han där. Och så var de emot det. Och vad skulle han göra? Skulle han ta strid och hålla på och tjafsa med dem varje gång? Eller ska han börja kompromissa? Jag tyckte han gjorde jättebra. Han lämnade dem och så de som ville följde med honom. Och så fick han hyra en hörsal. Den här Tyrannus var tydligen väldigt känd, som hade undervisning. Så han hade en egen stor lokal då. Och han hade undervisning på morgon och sen på eftermiddagen och kvällen. Men mitt på dagen var det så varmt, så det var ingen som ville komma. Därför så fick Paulus hyra den här då, mitt på dagen. Och så samtalade han där varje dag. Tänk er det. Pratade, samtalade med dem, undervisade och samtalade med dem varje dag i 2 år. Vad fick det för resultat? Alltså det är ju så enormt. Alltså. Det står så här, alltså att det pågick under 2 år, så att alla som bodde i Asien, alltså det är Asien, det är alltså mindre Asien. Det är alltså, det var Turkiet, delar av Syrien, det var in i Iran och Irak. Och lite grann upp i Grekland också. Det var, och så alltså inom 2 år så hade alla hört talas om det här med Jesus. Alltså vilket genomslag det hade. De hade inte, de kunde inte skicka sms, vet du. Fanns inte ens telefon och inte internet heller. Och inte bilar eller flygplan. Båt fanns det. Men förstår du, alltså det här som Paulus predikade spred sig, inte så att alla kom till tro, men alla hade hört talas om det. Och alltså vår lilla församling här, så har vi alltså, så här skulle vi vilja ha det. Att det vi predikar är att det ska påverka hela den här bygden. Att det ska bli ett genombrott i den här bygden. Vi har ju väldigt mycket kontakt med människor här på våran loppis. Och vi ser alltså att det finns en allt större öppenhet för det här med Jesus. Där människor kommer hit på loppisen och säger, kan du be för mig? Men det är inte sånt här genombrott som de hade. Och men dit vill vi komma med våran lilla församling. Vi vill inte ha strid. Men vi vill inte kompromissa heller. Utan jag tror på att en sådan kristendom som man kan läsa om i apostlärningarna, det är en sådan kristendom som jag vill stå för, som vi vill stå för här i församlingen. Men alltså på 2 år så hade det spridit sig till, så att alla kände till detta. Sen står det så här, Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och la dem på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Det är därför som vi i kristna sammanhang förekommer att man har någonting som man kallar för bönedukar. Att det är någon liten duk eller liten näsduk eller någonting som man har bett för, och så skickar han till någon som är sjuk. Och jag vet flera som har blivit botade genom det här. Men förstår du, det här med det var naturligt på den här tiden att människor blev helade, botade i Jesu namn. Men det är det idag också. Runt omkring i världen. Hur många var det som hade blivit frälsta sista tiden i Egypten? Fyra miljoner har blivit frälsta i Egypten de senaste 5 åren. I många av muslimländerna så är det många människor som blir botade, helade. Jag hörde här i veckan, det var en kvinna som hade blivit biten av en giftorm, så att bara på efter 30 sekunder så var hon medvetslös och var på sjukhus, och de trodde inte hon skulle överleva. Och när hon ligger där i koma så kommer en ängel till henne och så säger att hon ska tro på Jesus, för han är Guds son. Och i den här drömmen som hon hade, eller synen, så sa hon, nej, han är inte Guds son, han är bara en profet. Nej, du har fel, säger ingen. Han är Guds son. Och sen hon vaknade upp ur koma, så satt hennes bror vid sidan och så sa han, du pratade om Jesus när du var i koma. Och när jag var ute i som soldat så visade sig en ängel för mig också och talade om Jesus. Och så precis när de sitter och pratar om detta så kommer en pastor in och så säger han: ja, Herren har sagt till mig att jag skulle komma hit idag. För ni pratar om Jesus här. Och så fick han be för dem. Och så här. Så blev de fullkomligt helad. Det hände så mycket runt omkring i världen. Är du öppen för att ta emot ett helande om du behöver det? Var det? Så det här var alltså ett... Det här genombrottet, det berodde ju också på att det hände så mycket under. Och vi fortsätter. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herrens Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag. Jesus känner jag till. Och vem Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker. Och fruktan kom över dem alla. Herren Jesu namn blev prisat. Alltså, kan du tänka dig in i situationen lite grann? När jag var nere i Indien, det är många år sedan nu, och var där och predikade i en församling, då berättade de att i den byn där så var det en kvinna som var besatt av en ond ande. Hon var en liten, tunn kvinna. Men liksom den här kraften som kom över henne, då blev hon så stark. Så då kunde de binda henne. Och så kunde hon bara slita sig loss här. Och då var det så att hela byn där tillbad henne som en gud. När liksom den här kraften kom över henne, så bad de till henne som en gud. Då var det några kristna som kom dit med, hade biblarna med sig och gick in till henne för att de skulle driva ut den här onda anden. Det slutade med att de fick springa ut ur huset och hon kastade biblarna efter dem. Men sen kom det en pastor som var döpt i den heliga ande. Och så kom han in till henne och så, inte något hokus pokus, utan han bara sa: Jesus älskar dig. Och så i Jesu namn så befaller jag den onda anden som är i dig att lämna dig. Och hon blev fullkomligt fri och frälst. Och tack vare det så blev alltså många i den byn frälsta. Och jag var ju predikad den, och så liksom allihop där var hade blivit frälsta bara för att det här undret hade skett med den här kvinnan. Och sen kom jag ihåg att det var en som var framme och pussade och kramade mig. Han hade så här, alltså skäggstubben var så pass lång så den inte hade hunnit att bli mjuk, utan den var vass. Och han pussade mig och kramade mig och liksom men det var härligt. Men förstår ni, den här kraften som vi ser här, den finns idag också för de som vill ge allt och ta emot det Jesus har. Jag läste det. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker, och fruktan kom över dem alla. Och även Jesu namn blev prisat. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Alltså, när det här hände så var det alltså de som hade kommit till tro, de som hade blivit kristna, så hade de med sig lite grann av det som de levde i förut. Men när det här hände med de här sju sönerna som den onda anden övermannade och jagade iväg, så förstår jag, oj, jag kan inte vara kristen till 50% eller 70% eller 90%. Jag måste ge allt till Jesus. Så det slutar alltså att de samlar ihop alltså sina trolldomsböcker och trolldomsattiraljer och brände upp dem. Och så såg det att det var till ett värde av 50 000 silverdrakmer. Och vad är det? Jo, en drakmer, det är lika med en dagslön. Nu är det ju, vi har ju andra dags. Men vad tjänar en arbetare här på en dag i Sverige? Ja, det är en hel del. Och det var alltså 50 000 dagslöner som de eldade upp. Alltså det blev alltså en riktigt genomgripande väckelse bland de som trodde. Och jag är övertygad om att det är på samma sätt idag, att när de som tror på Jesus verkligen liksom lever ut det till 100% på riktigt och liksom lämnar allt det gamla. Jag lyssnade till en som heter Todd White. Han var 12 år, så började han att knarka. Och sen så knarkade han i 22 år. Han var 34 år, så för första gången fick han höra talas om Jesus på riktigt och tog emot det. Och när han blev det funkade inte riktigt. Han sa ja, han började berätta om Jesus, men han fortsatte att knarka. Höll på nästan ett halvår med det och berätta, ja, jag är frälst, men han fortsatte att knarka. Men sen förstod han. Han åkte på ett rehab och var där ett par, tre månader. Och förstod, nej, jag måste lämna allt till Jesus. Och så åkte han hem till sin sambo. Och då berättade hon att ja, nu när du var borta har jag också blivit frälst. De hade en dotter ihop som var drygt 7 år gammal. Och så sa han så här. Nej, vi kan inte bo ihop. Vi är inte gifta. Så han ringde till pastorn och sa att vi är inte gifta, men vi vill gifta oss. Ni kan få gifta, det här var en onsdag, ni kan få gifta på söndag. Så de gifte sig på söndag. Nej, alltså nu när jag är frälst så måste jag leva på riktigt. Och så gjorde han så att han gick in i huset och så tog han all knark, alla droger han hade och samlade ihop i en stor tunna ute på gårdsplan och så all alkohol och så slängde ner de flaskorna där och slog sönder det och sen så tog han alla porrtidningar och porrfilmer som han hade där hemma och så gick han ut och så la han i den där tunnan också och sedan så hällde han bensin i tunnan och så tog han och hällde bensin på backen en bit bort och sen så tände han eld och så för allt det gamla och måste lämna allt det gamla så gjorde han det och idag så kan världen runt och berätta om vad Jesus gjort i hans liv. Så att nu när vi var på Friends Arena, där Awakening Europe som Martin talar om. Där vi var, vad var det? 35 000 var vi. Så var han, Todd White, där och berättade om vad Jesus har gjort i hans liv. Men det är så här. Hur ska vi sprida detta glada budskapet? Att du som är kristen, se till att vara det till 100%. Och sen är det så här, ingen av oss klarar det här själva. Vi behöver den helige andes kraft. Därför behöver du bli döpt till den helige ande. Amen. Ska vi be tillsammans? Tacka dig, gode Gud, för att du älskar alla människor. Du älskar syndare. Du älskar de som har misslyckats. Och vi egentligen alla har misslyckats. Men så har du en väg för var en som vänder sig till dig, Jesus. Tack att det finns förlåtelse, rening, nytt liv, förvandlat liv. Tack vare dig, Jesus. Herre, låt det här budskapet få gå in i våra hjärtan här idag. Och att vi får sprida detta glada budskapet i våra bygder och i vårt land. Vi vill uppleva det som det var på apostlärningarnas tid. Det vill vi uppleva här i våra bygder i Jesu namn. Amen. Amen. Då sjunger vi någonting. Och sedan fikar vi tillsammans.